P1 Dokumentär. Gänghotet. Föreställ dig det här. Du heter Amir. Du har ett jobb som du mer eller mindre har skapat själv. Du driver en musikstudio i ett kulturcentrum någonstans utanför Göteborg.
Mitt intresse för kultur, film, musik, texter, komposition eller bara att ta del av kulturen. Någonstans mellan högstadie och gymnasie blev jag själv en utövare av det. Och det är i princip det jag har gjort de senaste 15 åren. Bara andats in kultur.
I mer än 10 år har du levt efter visionen att det finns andra vägar än gatulivet för ungdomarna som bor här. Och du tycker att ditt arbete är så meningsfullt att du är här nästan dygnet runt. Också på din fritid. Utanför, i Göteborgsförorten, finns gängen, droghandeln och löften om våld.
Den lördagen så hade vi tänkt att liksom vara där från och med kvällen till natt någon gång.
Den natten, där i studion, så får ni besök.
Jag jobbade i studion med de här 2 yngre vännerna då. Jag minns att vi jobbade en bra stund och när de här yngre killarna skulle ut och röka så hörde jag några andra killar stod ut och pratade med dem. Det var lite skrikigt, det var någon som pratade med höjd röst och han lät aggressiv och han ville ta sig in.
Det är Rami som står där utanför.
Jag gick förbi kulturcentret. Jag var tvungen att låna toaletten. Men så svarade Amir respektlöst. Okej, om han hade kommit ut och sagt till mig rakt i ansiktet, kan du vara snäll och gå härifrån? Du kan inte låna toan. Utan han skrek med attityd inifrån. Nej, ingen ska komma in. Och då jag tänkte, vad fan? Så kom han ut. Och så började vi slå på varandra. Med knytnävar mot ansiktet.
Tror han slog mig med ring, för jag fick ett sår direkt i ansiktet vid kinden. Och jag tänker snabbt, skyddar du dig inte så kommer de hoppa på dig och göra vad de vill. Jag slog till honom en knytnäv i ansiktet och när han fick det i ansiktet så såg man att han var förbannad att jag inte ville vika mig för hans vilja. De säger att han ska knulla upp mitt liv och vem fan tror jag är som kommer hit och liksom...
Sen hans vänner de stoppade bråket. Så började han ringa. Så jag trodde han började ringa polisen och tänkte jag orkar inte hamna i någon anhållning eller något. Så jag går därifrån.
Jag måste vara ärlig. Det kändes så jävla rätt att slå till honom där. Och det kändes som det var det enda sättet de kunde förstå sig på att det är så här man visar styrka.
Varför löser du konflikten genom våld?
Jag vet inte. Men det kändes bara som det behövdes. Jag tror jag har levt bland våld för länge. Bland folk som begår våld hela tiden. Jag tror det påverkar. Det är också så hur han bemöter folk. Han kanske inte bemöter folk fint. Jag tänkte, en som sjunger, varför ska han säga till mig, du är inte välkommen just då?
Det här är berättelsen om Amir och hans möte med Rami en natt i september 2017.
Trots att jag växt upp i invandrartäta områden så har det funnits betydligt...
Amir.
Alltså där vi kommer ifrån så har det inte varit direkt tabubelagt att uttrycka sig. Många av våra hemländer har haft utmärkt med poesi där män och liksom, alltså uttrycker sig och, om känslor, om kärlek, om Gud, att tro liksom. Så det har inte varit att våra hemkulturer är främmande för det. Men vi har ju tappat det någonstans ute i svenska förorter. Men vi som fann kultur här genom musiken eller poesin eller film, det har hjälpt sådana som mig genom att sitta och skriva texter eller det har format mig som människa. Jag har varit benägen även att forma det som formar mig.
Vad har det betytt för dig?
I de stormigaste tiderna har man givetvis vänt sig till musiken. Allt från att jag kan ha haft problem i familjen eller mestdels när jag haft problem ute, relationer till vänner eller i tider där man bara varit lite rädd. Du vet, mellan 16 till 20 när världen fortfarande kändes otroligt stor och man visste inte exakt vad man ska göra liksom. För det är inte lätt. Det är inte lätt att uttrycka sig. Vi lärde oss mycket annat där jag växte upp.
Vad menar du med annat?
Vi lärde oss då vad styrka var och hur en man skulle vara. Vi lärde oss ljuga. Inte nödvändigtvis att jag skulle bli en utmärkt lögnare, men man lärde sig på att visa styrka och inga svagheter. Man ska inte visa känslor.
Om vi går tillbaka, hur byggde du upp din kulturverksamhet?
Stället jag jobbade på, de hade dans och man kunde lära sig instrument och så hade vi musikstudion. Och det här var 9-10 år sedan ungefär. När vi började där så var det i en liten, alltså den här lilla studion jag kom till. Och det fanns inte mycket förutom en simpel dator och en mic, två högtalare, ett litet ställe att vara på och tre ungdomar. För mig var det första gången att komma till en studio och se liksom verktyg och jobba med inspelning med mer, på ett mer riktigt sätt att samarbeta.
Verksamheten växer. Stipendier och stöd från studieförbundet gör det möjligt att köpa ny och bättre utrustning. Och Amir kan erbjuda det han själv saknade när han var ung. Tillgång till en professionell studio. Ett ställe att vara på. En möjlighet att fullt ut hänge sig åt musiken. Och en mentor som kan berätta hur man gör.
Det enda jag ville göra var att göra bra musik. Och att vi allihopa skulle göra det vi älskar för att vi har fått en sån fin chans. Och de som växte upp samma ställe som jag växte upp i förorten, att de skulle ha det jag inte hade. Det var en hel del av faktorn som drev mig, som gjorde att jag kunde sitta så länge med dem.
Och vad är den faktorn?
Den faktorn är den att jag inte hade mentor som kunde aktivt hjälpa mig eller visa mig saker. Som kunde vägleda mig eller liksom ge mig insikter om hur, alltså om att vara en artist. Men när jag väl själv liksom fick vara på kulturcentret, då kände jag att det var något fantastiskt och det gjorde mig glad. Och att kunna ge tillbaka.
Vad var ditt jobb med den här målgruppen?
Mitt jobb var att komponera musiken. Hjälpa dem skriva texterna, hjälpa dem konstruera låtarna, spela in dem, mixa dem, alltså mästra deras låtar. Det vill säga att få slutprodukten att låta bra. Så det var i princip allt, medan ungdomarna, artisterna själva, de bidrog med texterna och det de ville säga.
Och det går bra. Ungdomar från hela stan kommer till studion för att jobba med Amir.
Stället blev inte så mycket av ett nybörjarställe längre. Det var mer folk som liksom var halvseriösa eller seriösa som ville göra någonting.
Buggar du hyrbilar, dumpar du blodpilar, sumpar du chanser, ångest på skansen, lax för din gubbe, 3,5 för femma, 35 för hägge, apoteket finns hemma.
När jag valde då att ta till mig och göra liksom så här större projekt, som att göra en samlingsskiva. Och när vi väl kom till den punkten, det gjorde att jag satt ihop i otroligt många timmar utan att få någon lön. Men jag visste att det skulle vara någon slags milstolpe på jobbet. Och för det som jag älskar att göra, och jag tänkte liksom okej, nu har talangerna kommit in. Och målet ska bli att de ska bli mer etablerade. Vi siktar högt. Vi ser vad de har för historier att berätta och vi får det att hända. Få ut dessa historier och få ut dessa låtar. Jag jobbade till exempel med Lani i början. Då jobbade vi på hans första mixtape och så småningom skulle det explodera för Lani. Han fick ut många låtar och i samband med liksom samlingsskivan så fick vi låtarna spelade på radio för första gången. Och du vet, steg för steg så fick vi ut låtarna och Flera av etablerade svenska hiphopartister definitivt har jag varit med och tagit fram i början av deras karriär liksom. Många men ändå älskat for life. Lani mot den samma sen alltid varit äkta. Nu får tillbaka i form av trackkänsla. Nu får tillbaka i form av trackkänsla. Nu får tillbaka i form av trackkänsla.
Kan du berätta om dig själv, hur du livnär dig, vad du lever på?
Just för tillfället, jag lever på att göra brott. För jag har inget jobb.
Rami har bott i området i hela sitt liv. Han är någon man känner igen. En person som de flesta undviker.
Hur ser ditt umgänge ut?
De flesta de jobbar. Vissa pluggar. Så det är väldigt få som har samma inriktning som mig. En, kanske två, tre max.
Vad brukar du göra i området där du bor?
Jag försöker göra pengar. På alltså, alla möjliga sätt. För det mesta det är sälja.
Sälja knark?
Ja, det är det enklaste.
Hur ser du på området där du bor?
Jag ser det som en håla som alla vi blivit kastade i bara. Man har bara lagt oss där, så. Alltså, vi har inga förebilder alls. Vi hade ungdomsgården, men vi fuckade när vi var yngre. Så de la åldersgräns på den, 18 år. Så vi var inte välkomna där. Så efter det, vi bara stod på gatan hela tiden. På torget, vi sålde, vi hittade på dömeter helt enkelt. Jag och mina kompisar, vi umgås. Vi kanske åker in till stan och tar det lugnt. Alltså det finns inget i området som jag ser positivt helt enkelt. Jag kan inte säga till dig något bra där borta.
Vad har du för intresse i ditt liv?
Jag hade ett intresse. Det här var när jag var lite yngre. Jag ville bli byggnadssnickare faktiskt när jag gick i gymnasiet. Men sen det gick åt helvete där.
Varför?
Jag skolkade. Jag hade problem hemma. Så mina lärare trodde jag missbrukade då. De tog mig på pisseprov, men jag var ren. Jag mådde inte bra. Vad gjorde de? De skrev ut mig från skolan istället för att hjälpa mig då med någon läsning. Så därefter när jag var tvungen att hoppa av, jag blev 100% på gatan. Jag var tvungen att försörja mig där.
Har du någon hobby förutom snickeri?
Vi brukar spela fotboll, kanske. Träning. Vi brukar lyssna på musik. Men inte svensk, utan amerikansk hiphop. Rapmusik.
Gillar du hiphop?
Ja.
Kan du beskriva varför du gillar hiphop?
Ja, så. Man önskar göra det de gör. Till exempel, man kollar musikvideon. Det såg häftigt ut. Man tänkte man kanske har en chans att hamna där. Inte genom rap, utan man ville bara må bra. Man ville leva i livet. Man ville ha dyra grejer. Man levde in i det.
På vilket sätt?
Alltså, hade jag kunnat rappa så hade jag rappat. Så jag levde mig in i det istället genom att göra rån. Massa musikvideos. Det ser fett ut, du vet. Man ser dem med massa grejer och sånt. Man blev sugen.
Att vara med i en video?
Nej. Göra det de gör i videon, fast i verkligheten. Att det de gör i musikvideon, man tänkte man kan också göra det. Cashen och sånt.
Vad har kultur betytt för dig under uppväxten? Har du deltagit i olika kulturevent? Dansat folkdans?
Nej.
Har du hållit på med musik någon gång?
Nej, aldrig.
Målat?
Nej.
Skrivit poesi någon gång?
Aldrig.
Gillar du att ta kort eller filma?
Nej.
Vad betydde din insats genom kulturen eller genom musiken för området och ungdomarna?
Att vi har, alltså vi har så många fler som håller på med det idag med konstformen än vad det gjorde då. Jag vet en fact och allt att det är delvis på grund av alla artister jag har jobbat med. Som fått ut sina grejer, då har det blivit lite av en kedjeeffekt. Folk har sett det, de har sett den möjlighet. Och plötsligt var det inte en dröm att vilja vara en rappare eller sångare längre. Du vet, de kom, det har varit över 100 aktiva ungdomar under åren liksom. Träffar dem så har de flesta otroligt goda minnen, otroligt mycket skratt. Så det är inte bara att de har haft ett sätt att uttrycka sig på, men de och deras vänner, De har haft kul. Och de har fått lära känna andra människor. Liksom, alltså främst så har det varit en mötespunkt. Där så många otroliga människor träffas.
Från helt olika förorter.
Från helt olika förorter. Och ibland inte från någon förort alls liksom. Så du vet, du kan ha till exempel den här svenska tjejen från Alingsås. Med en annan liksom från Tuve som sitter där med Angereds barn. Och kanske en annan Majorna-unge som sitter. Jag tror de har blivit berikade på ett väldigt positivt sätt. Speciellt när de har träffats där för att göra något positivt för ett gemensamt intresse och ett gemensamt mål. Det är att göra musik och få ut det. Min kulturverksamhet var en av tre verksamheter i våran stadsdel. Och som är faktiskt en av Göteborgs största stadsdelar. Och jag kan lätt med garanti säga att just vår verksamhet var den mest aktiva och den mest seriösa i våran stadsdel. Lätt. Jag skulle vilja säga lätt.
Och så kommer den kvällen när Rami och hans kompisar dyker upp. Rami har aldrig tidigare träffat Amir. Och innan den där kvällen har han aldrig satt sin fot på kulturcentret.
Vad hände den kvällen?
Jag brukar med liksom kanske någon av ungdomarna eller några av ungdomarna att gå till studion och jobba även när det inte är arbetstid eller så. Och så den lördagen så vi åkte upp liksom. Och jag åkte upp dit med två vänner. Och väl där uppe så hade vi tänkt att liksom vara där från och med kvällen till natt någon gång. När de här yngre killarna skulle ut och röka så hörde jag några andra killar stod ut och pratade med dem.
Jag var tvungen att låna toaletten.
Rami.
Jag knackade på men så svarade Amir respektlöst kände jag. Jag minns inte orden, men han sa det på ett sätt som var otrevligt. Jag uppfattade otrevligt. Men jag minns inte exakt vilka ord han sa. Så jag blev arg.
Och då kommer en av ungdomarna och säger lite beklagande. Ja, den här killen vill gå på toaletten. Då säger jag till han, du får neka han där. Vi kan inte släppa in människor just nu. Det är inga arbetstimmar eller någonting här. Och han som ville in lät väldigt aggressiv. Jag kände inte att det var tryggt att släppa in honom faktiskt. Och första gången på mina 9-10 år kände jag att det var otryggt. Då blev den här killen som ville in ännu mer aggressiv och började skrika och svära och hota.
Vad sa han till?
Saker som, vad är det för horunge? Vem är horungen som inte släpper in mig? Jag kommer knulla upp honom och... Vem är det? Säg bara vem det är. Och vad en av mina yngre vänner gjorde var att han sa till honom. Han sa, jag bor precis här. Om det är bråttom så kan du gå på toalett hos mig här. Och killen ville inte det. Och...
I vilket tillstånd var du när du frågade efter att få gå in på toalett i kulturcentret?
Jag var påverkad av någonting.
Var du drogpåverkad då?
Ja.
Varför kunde du inte ta ett nej?
Antagligen bara för att attityden han pratade på. Alltså jag trodde det var för den. Annars jag hade ingen anledning. Alltså, om någon hade pratat fint och bett mig snällt. Alltså undvik, kom inte in och sånt. Jag hade inte sagt något. Men alltså han pratade respektlöst.
Men du upplevde det så?
Mm.
Men det är hans verksamhet. Alltså du går till hans arbetsplats. Och frågar efter att få gå på toalett. Och han säger nej. Och ett nej är ett nej. För det är hans verksamhet. Hur reagerar du när han säger nej?
Jag kunde inte ta ett nej.
Varför?
Jag vet inte varför. Jag kan verkligen inte förklara mig.
Om du hade följt hans nej. Hur hade du känt då?
Jag hade varit snäll. Jag hade varit arg. Ja, för att jag tänker jag bor här. Varför ska du inte släppa in mig snabbt? Det är inte så att jag ska ta något från dig. Jag vill inte något. Jag vill bara låna en toalett och sen gå därifrån. Så jag blev arg. Jag gick runt hörnet, jag gick mot trapporna där vid ingången. Jag armbågade sönder rutan för att få ut honom. Så kom han ut.
Alltså, då frågade jag de här grabbarna vad de sysslar med. En av dem hade faktiskt alltså svart rånarluva på sig. Han kommer fram till mig och börjar skrika. Han säger, vem fan är du som inte låter mig komma in? Du är inte ens härifrån. Då säger jag till honom, vadå då? Så du ska komma och krossa rutor bara för att du inte får komma in på ett ställe. Sen säger jag till honom, ta av dig masken så ska vi prata. Och då säger han, tror du jag bryr mig eller? Han tar av sig masken och säger, här har du mig. Han skiter i konsekvenserna. Då säger jag till honom, du kan inte hålla på att slå sönder rutor här. Och han säger, du ska släppa in mig här om jag kommer. Vi gör vad vi vill, säger han till mig. Och väldigt aggressiv, väldigt aggressiv, väldigt arg. Så jag sa till dem, här är ingen offentlig toalett. Vi kan inte släppa in folk här. Och det var inget han tog. Men när de såg mig stå där så de var lite tveksamma. Han från att ha varit jättehotfull så var han inte riktigt säker på om han skulle slå till eller inte. För jag stod väldigt bestämd mot honom och pratade med honom. Och jag släppte inte blicken.
En ur Ramis sällskap kommer upp från sidan och Amir släpper Ramis blick.
Det ses som en svaghet om du släpper blicken. Då kom faktiskt första slaget.
Hur kom det?
Jag tror han slog mig med ring för jag fick ett sår direkt i ansiktet vid kinden. Och jag blev chockad. Och jag tänker snabbt, skyddar du dig inte så kommer de hoppa på dig och göra vad de vill. Och när han fick ett slag tillbaka av mig så avvaktade jag. Jag tittade på honom och väntade på att kan situationen lugna ner sig. För det här är jätteonödigt. Jag är på min arbetsplats och jag står och bråkar med en 23-åring. Han slår till ett slag och jag får ett litet sår över ögonbrynet.
Så du har två sår?
Precis. Och när jag får det här så går jag emot honom. Jag slår till honom en knytnäve i ansiktet igen.
Jag minns inte om min vän gjorde något. Men för min del, jag minns att jag slog. Och jag fick också slag på mig. Sen hans vänner, de stoppade bråket.
Och jag ville inte på något sätt ringa polisen och anmäla liksom ungdomar. Jag vill inte göra en grej av det. Vad som händer är att han var förbannad att jag inte ville vika mig för hans vilja.
Så började han ringa. Så jag trodde han började ringa polisen. Och tänkte jag orkar inte hamna i någon anhållning eller något.
Och förbannad så sticker han och hans två kompisar därifrån.
Rami försvinner men kommer snart tillbaka med ett större gäng.
En av mina vänner går ut för att försöka prata med dem och de vill komma in. Och jag ringer polisen. Och de hann sticka precis innan polisen kom till platsen.
För Rami är deras möte inte över. Amir har inte böjt sig utan tvärtom fått Rami att tappa ansiktet. De talar med varann i telefon. Båda vill träffas för att reda ut det som hänt. Men kanske på lite olika sätt. Rami tycker att Amir förhalar och han blir irriterad.
De vill att jag ska ta mig till området.
Varför?
De säger kom hit. Han kallar mig din horunge, kom hit. Han sa om du inte kommer hit så kommer vi förstöra stället. Och jag sa att det inte är mina saker. Det är inte mitt ställe. Och att det är ungdomar som kommer dit och gör sin grej där. Att ingen vinner på att de skadar stället.
Några dagar senare är Rami tillbaka på kulturcentret.
Jag gick till kulturcentret och sa jag ska ner till studion. Jag trodde han var i studion men det var andra folk där. Så jag tänkte jag tar deras data som de spelat in musik och sånt på i pant tills jag får tag på honom. Jag sa till grabbarna där hälsa Amir att han ska ringa mig så får ni datan tillbaka.
Vad jag får höra dagen efter den här händelsen då, de har slått sönder saker inuti och liksom förstört, spritt så här brandskum. De har sprutat överallt, datorn försvann med massa material, alla ungdomars material, artisters material. Vad som händer är att en av mina artister som är mer etablerad, han fick dra i lite trådar och kontakta äldre i området.
Informella maktstrukturer. Någon pratar med någon och så kommer hårddisken tillbaka till studion. Och Rami har tappat ansiktet igen.
De som spelade musik fick kontakta mig istället och kom till området och de sa: vi har inte med han att göra, det är våra musik på datan. Varför ska du förstöra för oss? Jag sa: jag har inte med er att göra, jag vill få tag i Amir. Så jag gav tillbaka datan.
På något sätt lyckades han fixa tillbaka datorn inom 24 timmar. Och detta motiverar han med att säga att det inte var min dator och att det var massa andra människor som drogs in i detta och de fick tillbaka datorn på något sätt. Men ändå, de släppte inte mig.
Vad hände?
De fortsatte ringa mig, ville träffas och jag träffade inte upp dem.
Du går dagarna efter och tar deras dator i pant. Varför?
Jag vet att du låter fel, allt som har hänt. Och det är därför jag inte kan förklara mig. Efter vi slogs den kvällen och han ringde, när han tog upp sin lur och började ringa, jag tänkte okej, han vill inte släppa det. Okej, jag får ta han. För att förr eller senare vi måste träffas. Jag försökte få en träff med han, men han sa han, jag är bortrest. Men han var inte bortrest. Sen det gick några dagar innan jag åkte dit där han bor.
Varför ville du åka utanför där han bor?
Det kändes som att han hade vunnit. Jag tog datan i pant för att träffa han. Jag lämnade över datan, men han kom inte. Det kändes som att jag hade förlorat.
Men varför ville du att han skulle komma?
För att jag ville ta en match med han.
Varför löser du konflikten genom våld?
Men det var han som startade konflikten genom våld först. Eller det var jag, men ändå inte. Men han medverkade ändå i själva våldet. Det började med våld och jag tänkte att det måste avflytta så.
När det gick ett par dagar kom jag hem efter en träning. Se att folk är utanför min trappuppgång. Jag tänker att det här kommer bara fortsätta. Nu vet de vart jag bor.
Kan du berätta hur du hittade dit där han bor?
Alltså jag kollade på Ratsit adress. Sen jag åkte upp dit. Jag letade i Svalan efter namnet. Jag hittade, så vi stod där vid trappuppgången. Så sjukt, han bara dök upp där med två rappare. Så jag sa till honom, kom, jag vill prata med dig.
De är totalt 10-11 stycken och den som kommer ut från Svalen, min trappuppgång, det är då killen som jag bråkar med. Och han säger till mig, där är du. Du vill inte träffas, ha? Och jag frågar honom vad han vill. Han säger, kom, vi ska prata. Och då säger jag till honom, okej, kom, vi pratar. Och då tar han fram en stor vass kniv. Han tar upp den och säger till mig att jag ska dra ut 20 000 kronor till dem från bankomaten. Och jag säger nej. Alltså jag säger nej till honom. Det här går inte.
Jag tog honom åt sidan. Jag började snea på honom. Jag boxade honom. Han slog inte tillbaka. Sen efter det var ingen idé att fortsätta. För han slog inte tillbaka.
Vad hade du med dig då?
Jag hade ingenting. Men min vän hade en kofot på sig. Jag slog honom med mina händer.
Men hade du ingen kniv på dig?
Nej. Eller jo. Jag hade en kniv. Men jag rörde han inte med kniven. Jag boxade han och sånt. Sen min vän slog han med kofoten. Sen började han springa därifrån.
Och han ger mig en väldigt stark box i ansiktet. Och jag känner hur jag får fläskläpp ganska snart. Och han säger att jag ska dra ut pengarna, annars kommer jag att hugga dig här och nu. Jag tittar på honom. Jag säger, det går inte. Och han slår till igen med knytnäven i ansiktet. Blod kommer från båda näsborrarna och kläderna blir blodiga. Du vet, blodflödet stannar inte. Och jag tänker för mig själv, alltså vad är det här? Det var ju en onödig sak. Vem fan gör så?
Vad hände sen?
En annan grabb, han är maskerad. Man ser bara ögonen. Han har dragit upp någon form av sjal eller halsduk eller någon, eller någonting upp som man inte ser hans ansikte, utan det är bara ögonen som syns. Och så har han en luva på sig och han tar fram en kofot, ser det ut som. Han beordrar mig att öppna upp min lägenhet så att de kan ta mina saker. När jag säger nej så slår han till mig med kofoten. Och när jag fick kofoten på mig så skyddade jag mig. Den här toalettkillen som håller i kniven gav mig en knytnäve från sidan. Så jag ramlade till lite. Tappar min nyckel då och så plockar en av de snabbt nycklarna. Och helt blodig sticker jag därifrån. Jag halvjoggar därifrån. Och de jagade inte mig.
Sen efter han började springa och då ringde han bängen. Jag tog hans hemma nycklar men jag rörde inte hans hem. Jag kickade, vi hoppade in i bilen, vi åkte därifrån. Vi tog en runda inne på stan, sen vi åkte tillbaka. Jag ser en polisbil med någon i den. Jag tittar in i den så ser jag att en person sitter i bilen. Då jag ser det han. Jag öppnar fönstret, jag slänger ut hans hemmanycklar och vi kickar tillbaka till vårt område.
När jag satt i polisbilen så ringde de upp mig och de sa, vi vet att du har ringt polisen. De säger till mig, kom, vi har dina nycklar, vi ska prata, vi har grejer att lösa. Så säger jag till dem, efter ikväll, det ni har gjort, aldrig att jag kommer upp dit.
Till området igen då?
Precis. Och polisen får hänga med mig och jag får så här öppna upp lägenheten, ta ett par saker och...
Men du tappade nyckeln, det var inte...
De tog nycklarna men jag lyckades hämta nyckel från en vän som hade mina extra nycklar. Jag stack därifrån och polisen tog emot anmälan. Polisen frågade om jag visste vad dessa grabbar hette och jag sa nej. Det här, jag kan anmäla händelsen men jag kan inte ge namn av olika skäl.
Vad var dina skäl?
Mina skäl var att jag inte vill bli inblandad med dessa personer. Jag vill inte ha med dem att göra. Jag litar inte på att polisen kan skydda mig.
Vad hände sen därefter? Har du haft kontakt med dem sen de här händelserna?
Ingenting. Ingenting. Jag har inte haft någon kontakt med dem.
Tänkte du inte att jag har gått för långt nu?
Nej. Bara när jag såg han sitta i polisbilen då jag tänkte nu det är kört. Varför gjorde jag det här? Då. Men annars innan, jag tänkte inte på något. Och nu när vi pratar om det, jag fattar inte ens hur jag kunde göra något sånt. Det är nu jag kan få ångest. Jag kan få ångest nu efteråt trots att det gått en lång tid sedan det hände.
Vad tänker du nu?
Jag tycker synd om killen.
Vad tänker du då kring din handling?
Det var fucked up. Det är handlingen. Ja, alltså det är en oskyldig människa. Det var inte värt det.
Det har gått ett år. Amir har lämnat sin verksamhet på kulturcentret och undviker att överhuvudtaget vistas i området.
Ekonomiskt så har det ju bara så, det har slagit hårt mot mig. Jag har ingen lön längre. Jag försöker komma upp på fötter igen. Vilket för oss in på den psykiska biten. Den psykiska biten har jag känt mig väldigt omotiverad. Kanske lite spänd ibland på att någonting kan komma från ingenstans. För det var det som hände med dessa människor. Synet på området har ju så här... Att det lilla kärleken jag hade för det här stället, den är borta. Jag är skeptisk mot föräldrarna ute i vår stadsdel. De känns väldigt passiva. De vet inte ens vad deras ungar gör.
Är det bara föräldrarna?
Jag har inte känt att de förorterna jag har jobbat i har varit övergivna. För det finns gott om människor som gör väl. Vi har de som har det här fotbollslaget. Vi har de här musik- och kulturverksamheterna, allt från teater till liksom musik, du vet. Folk är verksamma, men det är, alltså dessa avvikelser sker ändå. Och för mig är det att dessa, du vet, dessa killar verkar idealisera någon form av machokultur.
Vad tror du såna här händelser som du gör skapar för bild av förorten?
Det skapar en dålig bild. Otrygghet.
Vad är din egna bild av människor som Amir som kommer till förorten och jobbar där och försöker skapa något positivt men kan inte hålla kvar det för att en kille som du och dina vänner kör bort honom med våld?
Det är skämmigt att det har blivit så. Jag vet inte vad jag ska säga till dig.
Har det ändrat din syn eller inställning gentemot det du har gjort mot honom?
Alltså, helt ärligt, det ändrar inget just nu. Men jag tycker synd om personen. Jag skulle be om ursäkt till han, men jag ska inte ljuga för dig och säga till dig att jag har blivit nu en helt annan människa. Jag är fortfarande den jag är, men jag ångrar det jag gjorde mot Amir. Det är sanningen alltså, för jag skulle bara ljuga för dig om jag skulle säga att det aldrig någonsin kommer hända igen. Man vet aldrig vad som händer.
När han gjorde motstånd och sa nej, vad tänkte du?
Alltså, han skrek långt inifrån. Okej, om han hade kommit ut och sagt till mig rakt i ansiktet, kan du vara snäll och gå härifrån? Du kan inte låna toan. Utan han skrek med attityd inifrån. Nej, ingen ska komma in. Och då jag tänkte, vad fan? Då jag gick runt hörnet och gjorde det jag gjorde. Det är också så hur han bemöter folk. Han kanske inte bemöter folk fint.
Hur skulle du beskriva det här ungdomsgänget som hoppar på dig? Alltså, hur är deras liksom brottslighet?
Deras brottslighet säger så här. De vet hur man utpressar. De har gjort det i flera år. Stölder, utpressning och att skrämma upp människor. De ger sig på människor och pressar. Pressar till att få sig saker. Och om det är någonstans jag tycker ännu en gång som samhället har gjort fel på är att man inte gör mycket åt dem som är osympatiska. De tillåts frodas i våra områden.
Man tycker ju den här situationen var hans fel.
Nej. Jag gjorde den situationen grov. Men man måste också tänka på hur man bemöter folk. Men den här situationen, jag tar på mig den. Jag gjorde fel mot han.
Vad borde samhället göra för att sådana verksamheter som Amir har där i orten ska vara skyddade mot personer som du?
De behöver inte bli skyddade.
Men de blir ju påhoppare annars ju.
Nej, så länge han bemöter folk fint, varför ska han bli påhoppad? Alltså, låter jag som en människa som går på folk? Alltså, ser jag ut som en sån människa? Helt ärligt, hade du trott att jag hade gjort så mot han?
Jag vet inte.
Det är det. Han måste ändå ha bemött mig på fel sätt så att jag ska reagera så. Annars, jag är inte som människa som går på oskyldiga bara så. Men han bemötte mig fel den dagen.
Så tycker du om någon möter dig verbalt, tycker du då att det är rätt att man ska ta till fysisk våld?
Nej, det är fel.
Men det var ju det du gjorde.
Jag vet, det är det jag säger till dig. Jag gjorde fel den dagen. Det slutade så. Hade jag kunnat ta tillbaka det så hade jag gjort det. Men jag kan inte. Det var det som hände den dagen.
Poliser kan komma och hälsa på dessa verksamheter. Hej, hej, hur är det? Att ännu en gång ha patrullerande poliser så att de kan veta vad det här är för områden. Vad det är som händer. Vilka ungdomar det rör sig i dessa områden. Du vet bara att de liksom har någon slags kontinuerlig kontakt med de goda krafterna i vår stadsdel. Trygghetsvärdar, det var ju jättebra att de fanns, de här trygghetsvärdarna i området. Vi behöver mer sånt. Nyckeln till att fixa saker och ting, det är inte bara att spärra. Det är inte bara att låsa in någon i ett halvår eller ett år inne på någon fin cell där han har sin PlayStation. Alltså ge psykisk vård till vissa av dem. Vissa av dem är helt trasiga. När de håller på så, de mår ju inte bra.
Hur skulle du beskriva din roll i det hela mellan dig och Amir?
Alltså, så som det låter som någon som tror han äger hela orten. Hela. Ja, Att jag äger hela orten som om han står på min mark. Det är så jag har betett mig. Det är så min roll har varit, så som det låter.
Är det viktigt för dig att du har någon inflytande över orten?
Automatiskt det har blivit så. Bara så som jag har betett mig och varit. Jag har fått inflytande genom åren. Och brotten och massa skit, det blir automatiskt inflytande. De yngre, de ser upp till någonting som inte är så bra.
De här ungdomarna som gjorde detta mot dig i området,
de är inte särskilt representativa. De är väldigt få. Men om de tillåts att härja bland ungdomar som är från 17 till 22, 21, 22. Alltså att jag ville prata med dem. Och jag polisanmäler dem inte första gången heller. På något sätt såg de att den här killen, han har slått tillbaka mot oss. Och han verkar vara lite tuff. Och han har inte polisanmält, så han verkar inte riktigt vara en sån här typ, en sån här som skulle vara på den sidan av lagen. Han verkar vara en sån här typ, du vet. Han verkar vara en sån som oss, fast han är svag. För att han är inte lika villig att gå lika långt som oss. Om de slog sönder rutan och tog sig in, hade jag sagt, snälla, ut härifrån, vi vill inte ha någonting att göra med det här. Jag kommer ringa polisen, du vet, vad ni än gör. Du vet, hade jag sagt det där i början så kanske saker och ting hade varit annorlunda. Men jag blandade inte in polisen och...
Tycker du att det var fel att inte blanda in polisen från början?
Jag tycker nästan det. Jag tycker nästan det.
Kan du förklara?
Att inte blanda in... Jag tycker nästan det kanske var fel att inte blanda in polisen och säga från början liksom... Att jag inte sa det, jag tror det undervärderade min roll som vuxen och anställd på stället. Jag tror det på något sätt sänkte ner mig till en som talar deras liksom sätt. Förstår du? Kommer du hit och bråkar? Vi bråkar. Kommer du, vi ska lösa det här. Och jag sa vid ett av telefonsamtalen så sa jag till honom att vi kan träffas och prata och lösa ut det här. Och tanken och planen fanns att antagligen träffa honom på en neutral mark och prata med han. Men dock skulle jag resa iväg, så jag tänkte ta det efter min Stockholmsresa. Men de hann komma till mig först.
Det här är en verksamhet som han har byggt under nästan 10 år. Han har varit tvungen att lämna den på grund av den här händelsen som du har varit med och startat. Hur känner du kring det?
Helt ärligt. Jag hade ingen aning om att det var hans verksamhet förrän det eskalerade. Jag trodde han själv var där och rappade. Det var därför också jag inte kunde ta hans nej. Hade jag verkligen vetat att det är hans verksamhet och det är han som är bossen där, varför ska jag leka alla ballan? Men jag tänkte, en som sjunger, varför ska han säga till mig, du är inte välkommen just då? Men sen jag fick reda på att det var en studio. Jag brydde mig inte heller då, men jag fattade varför han betedde sig så som han betedde sig.
Och vad tänker du kring ditt egna beteende?
Det är fult som fan, men det är inget jag kan ta tillbaka nu.
Rami och hans vänner fortsätter med sina kriminella aktiviteter. Bråket med Amir är historia, men han har dragits in i nya konflikter med andra människor i området.
Vad tror du händer om personer som Amir och andra som jobbar med liknande saker försvinner därifrån, från området?
Alltså helt ärligt, om vi ska vara ärliga. Amir, han gjorde inte så mycket för oss. Det var folk utifrån som kom till området. Vi visste knappt att de fanns. Vi själva, vi hade också behövt vara med i något sånt. Vi visste inte ens vad som pågick där förrän han hamnade i en konflikt.
Visste du inte för att du inte är engagerad i musik och sånt?
Ja, jag är inte engagerad i sånt. Hade vi haft kontakt, då hade han inte varit okänd eller en främling. Då jag hade aldrig varit kaxig eller någonting. Men jag känner inte killen och han bemöter mig så, fastän man knackar. Jag vet inte. Gjort är gjort.
Skulle du tänka dig försonas med han?
Ja. Jag skulle kunna tänka mig att skaka hans hand och be om ursäkt för det beteendet och det jag har gjort mot han.
Kan du åka till området igen på samma sätt som förut?
Jag vet inte. Helt ärligt, jag vet inte om jag skulle se dem vad som skulle kunna hända. Dessa människor är inte rationella. Jag vill inte vara i det området och jag kommer inte jobba där igen. Och mina kollegor på jobbet, de tycker det är jättetråkigt och jag tycker också det är tråkigt. Jag har blivit... Jag fick ett ställe att blomstra. Jag skapade något fint och det bara växte och plötsligt tog det slut. Jag förknippar inte det med bra saker längre. Jag känner att jag är klar där.
Du har hört Gänghotet av Karwan Faraj. Slutmix Ludvig Jansson. Producent Håkan Engström. För att skydda deras identiteter har vi bytt ut namn och röster på Amir och Rami. Men det de berättar är exakt återgivet, ord för ord. En P1-dokumentär från 2018.